Termos med Erika Rönngård.
Ja, jag är här i Järby. Vi sitter inomhus för det är lite ruggig dag där ute, sån här vårregn som faller. Och jag har med mig Nina Lindman som är dagens termosgäst. Nina Lindman, hur skulle du presentera dig?
Ja, hej. jag skulle säga att jag är Nina som är 64 år, bor i Järby sedan drygt 30 år tillbaka. Är biolog, har jobbat vid Stormossen nästan 27 år, så det är där jag har jobbat absolut längst. Och jag är en hängiven stickare och Marta. Har tre vuxna döttrar och fyra barnbarn i det här skedet.
Ganska.
Och en man som jag bor med i det här huset nu för tillfället utan katt. Vi hade en som var med oss 15 år.
En långlivad katt.
Jo.
Det blev säkert tomt efter den.
Mm.
Men om vi ska börja så där, du har jobbat i nästan tre decennier på Stormossen. Men liksom om vi börjar så där med din uppväxt och du sa att du är biolog, hur började alltihopa?
Jag är född och uppvuxen i Vasa. Familjen bodde under min ungdomstid ett antal år i Korsholm i Smesby. Men att jag på det sättet upplever mig som Vasabo och men är student från Korsholms gymnasium 1980, skrev jag. Och visste nog inte då överhuvudtaget vad jag ville bli eller vad jag ville studera. Jag ville studera och förstås titta kring mig i Vasa, att vad finns här. Och så var det väl så som det ofta är, att du har en inspirerande lärare i någonting. Och för mig råkade det vara biologi då. Så att vi hade Karl-Erik Näsman, Kake kallade vi honom, och han var väldigt inspirerande. Och jag hade en mattelärare också som var inspirerande. Och på något vis blev det här matematik och naturvetenskaper. Och det är nog säkert det som är orsaken till att det sen blev vår akademi och biologi. Och då var jag ju ännu mera kanske intresserad av det här, vad ska vi säga, idag är det mera det här hållbarhetstänket och ekologi, men det var cytologilinjen jag gick på, det vill säga cellbiologi. Så cellbiologi, biokemi, mikrobiologi, sånt. Och då när jag studerade, då var jag 4,5 år i Åbo. Jag blev intresserad av genetik. Det var ganska nytt då, skulle jag tänka mig, vid akademin. Och det var sådär väldigt hippt då liksom, och lite sådär.
Nytt och spännande.
Det var mycket spännande. Men det skulle ha förutsatt nog då en flytt antingen utomlands eller åtminstone till Helsingfors. Och då hade jag ju min pojkvän här i Vasa och vi ville gärna hit. Så det blev inte genetik, utan då var det ju att hitta någonting som finns och går att göra i Vasa. Och som sagt nu efter 40 års äktenskap, så det var ju helt lyckat att komma tillbaka.
Det var ett val.
Det höll, ja. Och då har jag ju jobbat här med, före jag fot i Stormossen, så har jag jobbat inom Korsholms kommun. Som hälsoinspektör var jag ganska många år med ett antal mammaledigheter däremellan då. Och så jobbade jag som lärare i biologi och lite geografi hade jag också.
Då fick du ge tillbaka lite av det här som du en gång har fått. Om du blev inspirerad till dina studier av din lärare.
Ja. Och försökte nog vara en inspirerande lärare själv också. Men det var som inte ändå det där. Kanske man ska ha någon form av kall för det här lärarjobbet. Speciellt på högstadiet. Och det kanske då inte riktigt fanns. Och så sökte Natur och miljö en sån här projektledare för ett projekt som handlar om hållbarhet. I 10 österbottniska kommuner jobbar man då mot dem.
När var det?
Ja, bra fråga. Det har ju varit 90-tal. Men hur många år innan? Alltså om jag började vid Stormossen i början av 2000, så måste det ha varit ungefär 95-96.
Ja. Och då den jobbar man med hållbarhetsfrågor i de österbottniska kommunerna.
Ja, då hade man haft en miljökonferens i Rio de Janeiro. Och därifrån kom en sån här så kallad Local Agenda 21.
Ja, det där tänk globalt, handla lokalt.
Ja, så det var därifrån det liksom då kom. Och Natur och miljö sökte någon finansiering för ett sånt här projekt då. och fick det och jag blev sen projektledare och jobbade här från Vasa. De hade ett litet kontor här då.
Kommer du alls ihåg, vad diskuterar man liksom för hållbarhetsfrågor då? På 90-talet?
Det där är en bra fråga. Jag kommer nu inte riktigt ihåg. Jag har inte någon minnesbild av att det skulle vara mycket om avfallshantering i alla fall. det kommer jag liksom ihåg. Men att vilka frågor där. Sen då var det nog mest det där att de kommunerna var tvungna eller fick eller skulle göra upp sådana planer för hållbarhet, hur kommunen ska jobba för hållbarhet, men jag kommer inte riktigt ihåg innehållet där faktiskt. Mm.
Ja, det är mycket vatten som har runnit under broarna sen dess.
Ja. Och sen blev det ju då, första gången jag sökte till Stormasten när de sökte sin första kommunikatör, som det hette då, så fick jag inte. Då var det en annan människa som blev vald, men jag var väldigt intresserad av speciellt den här processen där, den här biogasreaktorn, eller reaktorerna och den här processen som pågår där. Det var ju ändå på den tiden, nu talar vi liksom 90-tal, när den byggdes 89, den första reaktorn, så var det den andra i sitt slag i Europa. Det vallfärdade ju folk från olika länder och tittade på det där, så att jag var också väldigt intresserad av det. Och det är ju en viss sådan anknytning till mikrobiologi. Nå, hur det nu var så fick jag inte det där jobbet, men hon som då blev vald, så hon hade den goda smaken att bli intresserad av att bli forskare istället och anknöts till ett universitet, och då blev det ledig anslagen på nytt. Och då var det min tur.
Då var det din tur.
Och det var då i början av 2000.
Mm. Och sen dess har du varit på Stormasten.
Och sen dess har jag varit. Då hade liksom känts att wow, det här vill jag jobba.
Det var din nisch.
Det var meningen, ja.
Ja.
Mm. Men ändå är ju livet fullt av liksom tillfälligheter om man tänker på det sättet. Att jag kommer ännu ihåg när jag fick meddelandet att jag hade fått jobbet, så gick jag på Vasan yliopisto på en sån här någon sorts tilläggsutbildning. Det handlar om företag och hållbarhetsarbete i företag. Och där gjorde jag ett sån här arbete som man sen skulle presentera. Och det handlar just om Stormossens biogasanläggning. Och så håller jag min presentation. Och sen kommer jag ut därifrån och går till parkeringen. Och då ringde Leif Åkers, som var långvarig vd i Stormossen, och sa att hej, jag blev vald.
Det var säkert ett kändes sådär som att allting satt ihop i det ögonblicket.
Ja, det satt ihop nog på något vis. Att ja.
Mm. Vi skulle kunna hälla upp lite kaffe här, ja. Men jag tänkte att du ska få välja musik till kaffe.
Ja, precis. Den första låten som jag har tänkt, det var väldigt svårt att välja musik. Världen är ju full av musik. Och då tänkte jag, vad skulle det här kunna anknyta till nu då? Så jag valde faktiskt en Eros Ramazzotti-låt som okay. heter Fuoco nel fuoco. Jag har studerat, alltså på Arbis har jag gått många år på italienska. Jag älskar italienska språket. Jag tycker om italiensk mat och allting. Mycket med Italien. Så jag tänkte, det får bli någon av dem här. Ramazzotti eller någon Reabocelli eller någon. Mm. Mm. Så det blir det.
Vi ska hälla upp lite kaffe så får vi lyssna på den.
Ja.
Yle Vega. Den här var Fuoco nel fuoco med Eros Ramazzotti. En riktig 90-talslåt tror jag.
Ja, det bör väl ha varit 90-tal. Jag tycker att ung vuxen har jag nog varit, nu har jag inte lyssnat på Ramazzotti på jättelänge, men att jag tyckte på något vis att det skulle kunna vara en sån här trevlig anknytning till det här italienska. Jag tycker om hans låtar. Jag har någon gång sagt att jag började studera italienska så jag skulle förstå vad han sjunger. Nu förstod jag ingenting av det där för att jag har glömt allting. Det är så många år sedan. Det var väl coronan eller någonting som kom där. Så att, men snart har jag mycket tid så då kan jag ta upp det där med italienska.
Mm. Ja, vi ska återkomma lite till dina planer så där efter tiden på Stormossen så småningom, men jag tänkte vi skulle prata lite mer om det här med att du under nästan 30 års tid har följt liksom återvinningens utveckling här i Vasatrakten och vad, liksom, vad är de här största sakerna som har hänt, skulle du säga?
Ja, om jag tänker utgående från liksom, det har ju hänt mycket saker, ständig utveckling har det varit, att om man tänker 30 år ändå, att var vi då? hurdana mottagningar hade och vi och hurdan verksamhet hade vi. Men att det jag nu så där direkt kommer att tänka på som har varit stora saker så från den här mera den här närmaste tiden så tycker jag att för mig har Minimos en tillblivelse, alltså återbruksgallerian i Storviken, den har känts jätteviktig och helt fantastisk att det finns ett sånt ställe.
Varför har det känts så viktigt?
Det är nog det där med återbruket och på något vis det här att inte, det kommer så mycket bra grejer som folk kastar bort och sen att kunna rädda det och de här företagarna som i dagens läge börjar vara 20 stycken räddar dem, putsar dem, målar och fejar och fixar och folk kan köpa dem på nytt och de får ett nytt liv. Att vi var ju då, och när jag har fått vara med då för 6 år sedan drygt i det lilla gäng som då for iväg till Sverige, till Eskilstuna, där det finns det här Returna, som den där idén utgick ifrån. De kallar väl sig då åtminstone världens första återbruksgalleria, tror jag. Och den är ju större än Minimosten, men i alla fall idén kom därifrån. Och sen att komma hit och så få sitta och spåna kring det där och fundera ut det där och att det sen blev av. Och jag var bekymrad när det var hotat här förra hösten med nedstängning på grund av ekonomiska orsaker. Så det att det sen fick tilläggstid så tycker jag är otroligt fint och vi hoppas att det får leva kvar. Det är ändå, som om vi tittar på i fjol, så 70 000 besökare. Säkert i år kommer det att vara ännu mera. Och företagare, nya företagare, många som är intresserade av att komma. Det handlar nog om det där att det liksom, när vi talar om avfallshierarki, så den högsta nivån där är återanvändning. Det vill säga att du gör saker, eller att du använder saker på nytt som det som de är.
Mm. Att man inte liksom smälter ner dem och gjuter någonting nytt av dem, utan att...
Ja, det är sedan följande steg när det inte går att återanvända, så då kan du återvinna det materialet, till exempel metaller som du smälter ner och gör nya metallföremål eller någonting annat. Sen som tredje kommer då energiåtervinning och det absolut sista så är deponi, det vill säga att du köper någonting till en avskeppningsplats och det finns ju nästan inte idag, alltså det är kring 1% eller något liknande.
Mm. Jag minns ju från min barndom att det fanns en avskeppningsplats inte så långt från där vi bodde, så dit kunde man fara och där kunde man ju göra fynd.
Ja,
det var alltså på 80-talet och det var liksom innan, jag tror det var strax innan den kom, den här loppisboomen i Vasa. Sen blev det ju superpopulärt alltså i början på 90-talet alltså att sälja på loppis. Mm. Och då poppade de upp liksom sådana här, det var där vid inre hamnen och sådär. Och så kom det där vid mejerig och att han fanns det sen inomhus. Och då var det ju liksom, det var ju en sån trend då att då skulle man gå på loppis och alla hade liksom upptäckt det här.
Sen i något skede hade ju varit liksom lite skämmigt det här med loppis, men det är det ju, den tiden är ju absolut förbi. Nu är det nog inte överhuvudtaget det, inte, utan det är nog helt bra.
Vi har kommit till en punkt där det som är normaliserat att man köper någonting som någon annan har haft för en.
Ja. Du kan till och med vara liksom stolt över att det är det du gör, det är ett val som du gör, att köpa använt. Så att Minimos sen, jo. Sen en annan sak som jag har i tankarna så det så är väl säkert när stormassen börjar tillverka fordonsbränsle. Alltså biogas har ju producerats i den här anläggningen ända sedan den har startat. Men sen byggdes en uppgraderingsanläggning där man alltså uppgraderar den här biogasen till fordonsbränsle. Och så öppnar vi ju då de här tankningsstationerna för biogas i en där bredvid avfallscentralen och en vid ABC Runsor.
Mm. Vad gjorde man med biogasen innan man började uppgradera den till fordonsgas?
Man har ju använt den som energi, alltså elproduktion. Så att det där med att sen så nu har vi ju i Vasa stad en hel del bussar som kör på den här. Inte alla, men i alla fall en del av stadens busstrafik. Tankas vi oss, vi har en sån här långsam tankningsstation där de står över natten. Och så tankar de stormossens biogas som är producerad av dina bananskal eller äppelskruttar.
Ja, förutom att jag har börjat sätta dem i en bokashi nu för tiden.
Oj,
så nu går de inte i storm och sen vågar man säga det
där sällskapet. Det vågar säga, för det är ju egentligen nästan nog ännu bättre. Då behöver ju ingen ens transportera dem någonstans, utan du kan använda dem helt lokalt.
Jag ska bara bära upp dem tillbaka på den sen för utanbokning.
Just det. Ja. Så jag har aldrig själv börjat med bokashi, jag faktiskt komposterar inte heller, utan jag samlar nog bioavfallet i en papperspåse och sätter ut det i ett bioavfallskärl som körs till Stormåsens anläggning.
Kanske det blir så om man jobbar på Stormåsen att informera. Men det här med liksom återvinning och sopsortering, det kan ju väcka ganska starka känslor. Det rör upp känslor hos folk.
Det kan göra det, och det är intressant att det gör det också så väldigt mycket. Men är det någonting med att alla människor har ju någon sorts förhållande till avfallshantering, därför alla har sopor. Och sen när det besluts vissa saker, det kommer någon viss taxa, det du behöver betala någon avgift, du behöver ha dina sopkärl på ett visst sätt. Du kanske känner på något vis att vi vill ju bestämma själva. Åtminstone här i Österbotten, att vi vill liksom göra som vi vill. Och någon sen kommer liksom så att säga uppifrån och säger att nu står det i avfallsbestämmelsen att på det här området där du bor så behöver du ha en lösning för bioavfall. Du behöver antingen ha det där bioavfallskärlet, då får vi det åt dig och vi tömmer det med x antal veckors mellanrum. Eller så kan du ha en kompost eller som sagt en bokashi. Men du behöver ha en lösning, att du får inte lägga det dit i brännmat eller blandavfallet. Det finns vissa regler hur det är meningen man ska göra.
Och det kan kännas som lite av ett intrång då?
Det kan väl på något vis vara ett intrång på den privata sfären och den självbestämmande rätten. Men det är intressant att det, många gånger hade ju nog storma kring Stormåsen av många olika orsaker, så det är nog emellanåt varje att hålla i hatten, för att just inom kommunikation så behöver du ju kunna förklara saker dels på ett sånt sätt så att folk förstår. Sopsortering är inte alltid enkelt, men vår uppgift är då att få det, att kunna förklara det så att det känns enkelt. Och överhuvudtaget att finnas där mellan då organisationen och invånarna och vara ett sorts språkrör.
Mm. Hur mycket feedback får du veta om som kommer till Stormåsen?
Jo, nu får jag veta en hel del feedback, men det är klart att det finns andra personer som tar emot den där feedbacken så här direkt. Det gör jag ju inte mera. Att då har vi kundtjänst egentligen, de som sitter och har telefontjänst, och så via våra sociala medier, Facebook och Instagram, så där kommer en del kommentarer, de ser jag nog, och chatten och så här, men att mest är det kundtjänsten som tar emot det, eventuellt logistiken som har att göra med alla transporter, att om där är någonting som inte funkar så ringer folk till dem.
Mm. Är det något speciellt som du kommer på? Vi pratade lite om det där att sortera bioavfall, att det kan vara en sån här grej som irriterar folk, att man inte får lägga det i brännbara avfall längre. Är det något annat sånt där specifikt som folk har varit upprörda över?
Ja, vad skulle det vara? Kanske i tiderna då när vi ännu hade begränsat antal besök till återvinningsstationerna, men där hade ju ändrats jättemycket. Att i dagens läge så är ju över hälften av återvinningsstationerna ju så kallade självbetjäningsstationer, det vill säga de har rejäla öppettider varje dag. För i världen var det ju mest en dag i veckan ute i kommunerna öppna. Så att, och så kommer du in dit själv med ditt kundkort och du får gå dit obegränsat antal gånger per år. För var det ju begränsat till 6 gånger, och det kunde ju folk nog muttra om att det räcker ingenstans. Nu är det ju inte begränsat mera. Så att jag tycker ju själv att det här systemet som har byggts upp, att det ger mycket möjligheter nog att kunna göra saker. Och det kommer den följande låten att det här att handla om.
Ska vi ta en påtår och lyssna på följande
ska
låt?
Vi göra
får berätta
det?
Först vad,
ja,
det, vad det är vi ska.
För det här är lite intressant. Alltså det är Josefin Sirén, hörde artisten från Vörå, och Jolin Brinder. Nu är jag ju inte, nu talar jag en dialekt, så jag vet inte om jag säger det, men jag blir brinde.
Ja, jag tycker att det lät riktigt bra.
Det lät bra. Och det där är så roligt, för att du vet, då när Kai vann Mello, så var ju också vi med där på ett hörn, att vi tänkte att det här, nu gör vi någonting. Och vi gjorde en dansvideo med personalen ute vid återvinningsstationen, så gjorde vi snabbt. Fixar vi en video där vi dansar till Kais Barabara Bastu. Och det där gick, alltså det var massor med visningar, hundratusentals visningar på sociala medier. Och då var vi liksom lite varma i kläderna och tyckte, vad ska vi göra nu då? Vi vill göra någonting ännu. Så då engagerade vi faktiskt, var vi i kontakt med Josefin Sirén och med en dansgrupp i Vasa. Och vi har ett sådant stort, vi kallade det gropen, det vill säga bredvid anläggningen finns ett stort bergsbrott. Och dit ner så byggde vi en scen där Josefin sjunger, jorden brinner och dansgruppen dansar runt henne och vi spelar in en video.
Wow! Ja, men den ska vi passa på att lyssna till på tåren.
Ja.
Josefin Siréns Jonin Brinder hörde vi där. Det här har ju varit en populär låt i termos-sammanhang på sista tiden. Du hade en speciell relation till den, men det är ju en låt som ligger i tiden också.
Ja, och sen när man lyssnar på de där orden så är den ju nog... Där finns ett väldigt starkt budskap som jag tycker också att sådär att hej, come on, vi gör det här nu, det är inte så svårt att sortera. Kärlen finns vid huset, det finns vid S-market, det finns vid ekopunkten. Återvinningsstationerna öppnar nästan hela tiden. Gör det nu bara.
Tycker du att det har...
Jorden brinner.
Tycker du att det ändå har blivit liksom sådär att folk gör det mera och att det har blivit mera, vad ska man säga, en invand del av vardagen under dina år på Stormossen?
Det tycker jag absolut att det har blivit. Och jag fick hälsningar här från mina kollegor som hade varit... Jag träffade en massa ungdomar vid Pampas nationaldag och hade där ett litet bord och ställde ut där och pratade med ungdomarna. Och de sa att någonting har hänt. För det här, vi har ju hela tiden gått omkring och inbillat sig. Jo, men ungdomar, de har ju så små kök och de har dåliga sorteringsmöjligheter i någon etta någonstans i någon höghus och de sorterar nog. Det var liksom något sån här uppfattning om att de kanske inte riktigt har utrymme och är så intresserade. Men där hade vi då som tema bioavfallsinsamling och de delade ut väl papperspåsar också kan jag tänka. Och frågade de här ungdomarna att sorterar du bioavfall? Och det var väldigt många som var totalt oförstående att va? Det är klart jag sorterar bioavfall. Liksom, vilken fråga. Och där vaknade vi till och tänkte att, ja men just det, att jag vet ju precis vad det är frågan. Så jo, svar på frågan, det blir bättre.
Det här kanske de som har vuxit upp med det där, vet du, att man sorterar det.
Som typ 20 år eller någonting.
Att vi kanske har sorterat det där bioavfallet så länge nu, att det är inte liksom ens en fråga att ska man eller ska man inte, utan det är lite någonting bara som hör till.
Att de tyckte att det var skojigt att komma liksom tillbaka och berätta det här, att göra när de hade börjat, de ofta öppningsrepliken var liksom, sorterar du bioavfall? Och så får du en oförstående min, liksom, va? Det är klart jag gör.
Så mycket har hänt på de här åren på Stormossen och snart hägrar ju pensionen för din del.
Ja, precis, hör du. Så är det.
Får du sluta sortera då?
Nej, verkligen inte. Det får jag nog inte göra, eller det vill jag inte göra. Ja, det är ju jätteintressant skede det här. Det är många tankar som snurrar i skallen. Vi går ju samtidigt, jag och min man, och jag tror att det åtminstone känns det som en helt bra sak. Att man liksom då startar upp den tredje åldern tillsammans och gör andra saker. Man har ju gjort det här arbetslivet nu då i, säg nu 40 år minus 3 mammaledigheter. Så att det kanske är dags nu för någonting annat. Men det behöver finnas någonting annat. Någon sorts engagemang. Och där kommer vi ju nog också till det här med Jolinbrinnan. Jag funderar ju nog mycket på att var ligger det engagemanget som just det här hållbarhets- och miljöengagemanget som där någon skulle behöva hjälp.
Är det här kanske en lite sådär öppen ansökan till den som lyssnar, att om du har ett frivilligt uppdrag till mig så kan du föreslå det?
Precis, att jag funderar nog på andra typer av liksom välgörenhet också. Det finns hur mycket som helst, det finns mathjälpen där det behöver hända, det finns Röda Korsets hjälplager som är lite den typen av verksamhet som jag har sysslat med och sådär, och det finns mycket annat, men just nu tänker jag mycket på det här miljöengagemanget och det här. Och där har jag inte riktigt kommit fram till att var ligger det där, den plats då på jorden där mina händer skulle liksom behövas. Sen har jag ju, alltså Martona, jag är ju Marta. Jag blir säkert ännu mera Marta nu tror jag. Jag är med i en krets som heter Vasa Martaförening. Den heter Järbystickorna och som namnet säger så sitter vi ganska ofta och stickar. Men man får också bara prata om man vill, man måste inte sticka. Så vi samlas var tredje vecka, men sen gör Vasamartaföreningen en massa andra grejer också där jag deltar. Så tycker jag om att läsa och jag går på olika jumpor, jag går pilates och jag dansar latino en gång i veckan och det är alldeles vansinnigt kul. Och så där bortåt, att det finns ju mycket att göra och så har vi ju tillsammans då med Johan det här trädgårdsintresse, att det lär nog bli en annan timme där ute också.
Vad odlar du helst?
Jag har ju mina pallkragar, eller lådor. Och nu var jag just, Martina hade här för någon månad sedan en sån här kurs då i pallkrageodling. Jag försöker bli lite duktigare på det. Jag vet inte om jag är jätteduktig ännu, men jag kan ju bli bättre. Men att någon lite skörd kommer det i alla fall. Jag tycker nog om blommor också. Vi utvidgar perennbänkarna varje år. Nu kom det ett par kvadrat där till det för att vi hade lite någon mylla som vi ville nu pota ner någonstans. Och målet lär vara att det ska vara så lite gräsmatta som möjligt att klippa.
Det kan ju vara ganska mysigt mål. Ja. Om man inte liksom älskar den där gräsmattan så kan man göra något annat.
Så gör man någonting annat med den som tar bort av.
Finns det några blommor som blommar som fjärilar och humlor och andra kan besöka också när det är blommor?
Precis det.
Ja. Vad skulle du ha för tips? Liksom, sådär, jag är nybliven pallkragsodlare. Liksom, har du något tips som du har plockat upp antingen av egen erfarenhet eller på kursen?
jag fick ett tips på kursen som jag inte ännu har testat. Men där sa de att man kan gärna lägga ner lite blommor också. Där nämndes bland annat tagetes. Som tydligen doftar så pass mycket att skadeinsekterna inte liksom gillar att vara där.
När de tappar lite bort sig.
Ja.
När de försöker hosa sig fram till dina morötter eller kolplantor. Ja.
Och så sa de någonting om det där med att växelvis ha morötter och lök. Jag undrar om det är någonting med lökens lukt då också. Eller något som gör att du skulle ha mindre. Vad är månne? Nu de där morotsflugorna då liksom om du då kör sig. Jag tänkte lite köra. Det, också.
Det har jag faktiskt också gjort i år, att jag har planterat liksom varannan rad lök och varannan.
Så det där var inte helt liksom en skröna, det tycks nog.
Vi får se hur det utfaller sen.
Men fröna har jag ännu i påsar snyggt, så att jag har nog bara lagt ner några zucchiniplantor och lite tagetes och sånt.
Det är spännande tider så här på våren när man får vänta på att allting ska börja växa och komma igång.
Precis så är det. Ja. Men just det där med pensioneringen, så jag tänker, det finns en, om vi har tid med det, så det finns en finsk sån här populär filosof som heter Frank Martela. Jag läser gärna hans böcker. Han är en av de få som böcker jag läser många gånger. Jag tycker det finns någon form av sån här klokskap. Och han talar om liksom, det här borde gälla pensionärslivet eller arbetslivet eller vilket liv som helst. Att för att känna lycka, han är lyckoforskare. Så säger han att det är sådär, enligt forskningen tre grejer som behövs. Han kallar det autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys. Och det betyder alltså i stort sett autonomia, alltså att du får bestämma själv.
Det var vi inne på här tidigare, det är riktigt här i Österbotten.
Ja, precis det. Kyvykkyys betyder då att du har någon kunskap, ett kunnande, du är duktig på någonting. På min fritid skulle det kunna vara det där stickandet eventuellt. Sen yhteisöllisyys betyder att du har som ett socialt chitta, att du har någon grupp dit du hör eller socialt umgänge med någon. Men han har myntat en fjärde dit också, som han själv liksom har kommit underfund med att det här räcker inte. Utan han säger då också hyvän tekeminen. Vi kan ju översätta det då till välgörenhet, det vill säga att du gör någonting för någon annan än dig själv. Du gör någonting som någon annan har nytta och glädje av förutom du. Det kan ju då bara köta barnbarn eller så kan det vara att du är med i mathjälpen eller något engagemang. Du stickar välgörenhetssockor åt någon förening eller du gör någonting som gagnar en annan. Mm. Och det menar han att det hörs då som det där fjärde.
Och det behövs redan och det för behövs. Pensioneringen?
Det behövs, jo, i arbetslivet kan du tänka på det eller i fritiden i ditt liv överlag. Men absolut, i pensioneringen så tror jag inte att det räcker om man inte också gör någonting för någon annan.
Mm.
Att jag du har så en uppgift på något vis, en sån här samhällelig insats.
Man ska inte bara fördjupa sig i sina egna intressen.
Nej, jag tänker så. Jag tror att det skulle kännas bra.
Men salsa-dansen skulle vi kunna prata lite om, för jag förstår att du kanske har valt en avslutande låt också som hör ihop med ditt intresse för att dansa salsa-dans.
Alltså det är ju det är såna otroligt härliga rytmer. Jag var tvungen att välja en latinolåt. Jag måste lunta här för jag kommer inte ihåg vad den heter, men Lamento Boliviano heter låten.
Varför valde du just den?
Det är en sån här bachata-låt och den har en fantastisk rytm. Och så någon klarar att sitta utan att liksom röra på höfterna. När de gör den här så då är jag jätteförvånad. Den är så bra.
Ja, här kommer en utmaning till lyssnarna. Tack för den Nina Lindman och tack för vårt fina samtal.
Tack själv för att jag fick vara här.